Guten Tag.
Morgon. Jag är bakfull fortfarande.
Hallå och välkomna till 14:e avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Nu har vi återigen flyttat ut från vår studio på grund av hantverksarbeten i byggnaden som tyvärr upphörde precis nu när vi skulle sätta in.
Man försöker riva badrummet med en tandläkarborr, låter
det så. Ja, det låter så. Nu försvann ljuden precis när vi skulle börja spela in, typiskt nog. Men det förklarar varför ljudet är lite annorlunda i det här avsnittet. Sen är det också så här att det här nätneutralitetsavsnittet som vi har flaggat för några gånger, det kör vi om ett par veckor, för då kan vi få med en gäst som är i Sverige just nu. Så vi kör ett nyhetsavsnitt helt enkelt. Inga EU-resolutioner överhuvudtaget.
Men, nej, folk är... Bryssel är fortfarande på semester i allt väsentligt. Mm. Så att därifrån har vi inte så mycket.
Men då går vi igenom vad som har hänt i veckan. Jag skulle gärna vilja börja med det här att följa upp vad som har hänt med Milo Yiannopoulos versus Twitter.
Just det. Och där ska vi väl kanske dra lite grann bakgrunden också. Milo, som ju då är sån här alt-right-debattör, blev avstängd från Twitter efter att ha retat vansinne på ett antal feminister och politiskt korrekta människor. Han håller ju en väldigt hög debattprofil, om man säger så. Och han vill naturligtvis veta exakt varför han har blivit avstängd, om det finns några politiska hänsynstaganden som har skett. Så att i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning så har han då begärt ut alla data som Twitter har om honom, inklusive sånt som då inte rör den trafik, alltså de meddelanden han har sänt på Twitter, utan hur hans konto på Twitter har hanterats. Mm.
Ja, och det har man ju rätt att göra en gång om året eller något sånt.
Ja, precis.
Vad gäller alla företag.
Mot en liten avgift på drygt 6 euro.
Precis. Och den här anmodan skickade han in den 25 juli 2016. Och då har man enligt lag, då ska företaget svara inom 21 dagar. Och det var ju den 15 augusti. Och exakt den 15 augusti så svarade Twitter att tyvärr så bor ni i USA och vi, Twitter International Company, som ligger i Irland, vi lämnar inte ut information till amerikanska medborgare. Varpå Milo svarade att jag är engelsk medborgare och jag bor i England.
Och den adress jag har skrivit på brevet är min engelska adress där jag är folkbokförd.
Ja, och han frågade Twitter dessutom, vart skickade ni tillbaka pengarna som ni sa att ni skickade tillbaka? Var det till min engelska adress? Och i så fall, varför tror ni att jag bor i USA?
Precis. Det är alltså helt uppenbart att Twitter inte vill svara.
Ja, och jag måste säga att jag som inte riktigt visste vem Milo var från början, jag har blivit mycket imponerad av honom. Jag tycker att han gör helt rätt. Och han uttrycker sig extremt väl i sin korrespondens med Twitter. Så jag måste säga att det här är oerhört spännande. Men det Milo gjorde då, det var att han anmodade Twitter igen att ni ska svara, ni ska ge mig det som jag har krävt enligt lag. Och ni ska göra det inom 21 dagar från ursprungsanmodan. Mm. Men som sagt, de 21 dagarna, det var ju den 15 augusti. Så jag vet inte hur det här kommer fortsätta.
Och jag menar, alla ska naturligtvis betraktas oskyldiga till dess motsatsen har bevisats, men det känns ju som att Twitter har någonting att dölja. Och jag menar, det är väl förmodligen inte konstigare än så att några människor på Twitter känner människor i, om det är den feministiska världen eller vad det kan vara, som har blivit förbannade.
Ja, känner och känner. Alltså, de har ju fattat ett beslut. Alltså, de har ju sina regler. Nu måste de stå för det.
Men någon har gjort upp det här över en kopp kaffe eller en middag eller någonting, om man har pratat om det. Liksom, kan inte stoppa den där jävla Milo, har någon sagt.
Ja, men alltså, även om det har skett över ett ordentligt möte där man tycker att hans åsikter inte är förenliga med vår användarpolicy och så vidare, så måste de ju berätta det också. Och det, men det är ju lika komprometterande. För som Milo har påpekat, så finns det ju en massa islamister som har konton på Twitter där de stödjer sharia-lagar och ISIS. Och de har inte tagits bort av Twitter förrän möjligtvis nyligen efter att Milo...
Ja, men Milo är för Trump och mot Hillary Clinton, vilket då tydligen uppfattas som värre.
Mm. Ja, men precis, det är det som är poängen här. Ja, vi får följa det här och se vad som
och
händer.
Man kan följa det här hos oss och även på Breitbart.
Just det, för det är där som det är Milos sajt, så att säga. Ja, vad ska vi gå vidare med?
Ja, vi har lite NSA. NSA-nyheter. Just det. Alltså National Security Agency, den stora myndighet som sköter massavlyssningen i USA. Och en av nyheterna är att NSA hittat ett säkerhetsbugg i Ciscos firewalls.
Brandväggar.
Brandväggar, just det.
Alltså var det det var?
Ja,
okay.
PIX-brandväggar tror jag de heter. Och där man, då har man använt den här säkerheten. Man har då inte berättat för Cisco att det är fel på Ciscos produkter.
Mm,
utan man har använt den för att på något sätt, fråga mig inte hur, men extrahera kryptonycklar.
Mm. Ja, precis. Jag skummade den här artikeln, men det var någon form av VPN-funktion, tror jag. Och då hade NSA genom den här luckan lyckats komma åt nycklarna för krypteringen, precis.
Och det allvarliga sammanhanget här, det är ju inte bara att NSA då har avlyssnat en massa människor och tagit del av deras kryptonycklar och så vidare, utan att man har låtit den här osäkerheten i Ciscos system bestå utan att tala om det för företaget. Och på så sätt så har man utsatt andra människor för risk. Jag menar, om NSA kan identifiera en sån här säkerhetslucka, då är det ju säkert som så att även liksom hackare, cyberbrottslingar och massa andra människor också kan identifiera den.
Mm.
Och det här är ju då en så kallad zero day exploit, alltså när det finns en felaktighet som ännu inte är publicerad, som säkerhetsföretagen ännu inte känner till.
Zero day.
Ja.
Mm, just det. Ja, alltså NSA använde ju den här buggen under 10 års tid. Sen är det ju naturligtvis så att företag som Cisco, de patchar ju sina routrar med mera.
Mm.
Men det här var ju någon modell som...
Den utgången,
men det finns företag som använder gamla routrar som inte är uppdaterade och så vidare.
Det står sådana på många ställen fortfarande. Så det där är ju visar ju på att de myndigheter, NSA i det här fallet, som säger sig vilja skydda folk från dataangrepp från andra, och från andra säkerhetsrisker, ofta genom sitt arbete utsätter människor för risk istället. Mm. Och då kan vi ju också gå vidare till...
Jag måste bara säga att EFF, vad betyder det? Electronic Frontier Foundation eller något sånt? De vill ju ha lagstiftning kring det här. Att om en myndighet upptäcker en säkerhetslucka hos ett företag, så måste de berätta det för företaget. Eller rättare sagt, man vill ha lagstiftning som reglerar i vilka fall de måste berätta det här för företaget. Och i vilka fall som kanske inte är tillräckligt seriösa då, som man kan använda sig av den här luckan själv.
Ja, men man kan ju jämföra med flygindustrin har ju en rätt bra säkerhetskultur, åtminstone de västerländska flygbolagen, som säger att när någonting går åt helvete, när ett fel uppstår, även om det är pilotens eller co-pilotens eget fel, så belönas man när man rapporterar in en incident istället för att straffas.
Ja, enligt något poängsystem då?
Ja, exakt hur det är konstruerat vet jag inte, men alltså man vänder på hela steken.
Mm.
Man vill att alla säkerhetsbrister och allting som har gått fel, även när det är den mänskliga faktorn som har felat, för det, bakom det finns ju ofta massa interface-problem och sånt här.
Mm.
så att man uppmuntrar felrapporter. Ja. Och på samma sätt borde det ju vara när det gäller datasäkerhet.
Att uppmuntra, att belöna whistleblowers helt enkelt.
Ja, och alla som kommer in med... Och det är ju det som då ett lagförslag här från EFF, som EFF vill ha, möjligen skulle kunna vara en väg. Att man till och med är skyldig att rapportera in säkerhetsbrister. Mm. Därför att det är ju så absurt, för att när myndigheter har säkerhetsbrister, då är det ju aldrig myndigheten och själva säkerhetsbristen som kommer i skottlinjen, utan då är det oftast budbäraren. Det är ju som när Gottfrid Svartholm Varg anklagades för att ha hackat Skatteverket och polisen och massa svenska myndigheter. Det var ju inte myndigheterna och det var ju inte det tekniska företaget som fick skit, utan det var ju hackaren. Och det visade sig ju sen att många av de svagheter som han utnyttjade för att komma in i de här systemen, de var kvar. Mm. Och det var aldrig någon på myndigheterna som fick någon skit för det här. Och det visar ju på att det faktiskt behövs ett nytänk i säkerhetskulturen.
Ja, verkligen. Ja.
Och när vi ändå är inne på NSA så kan vi konstatera att en hel del av deras metoder nu har läckt ut, eller mer metoder har läckt ut efter ett hack av några som kallar sig för shadow brokers, eller åtminstone är det de som tycks erbjuda sig att sälja uppgifter om dessa NSA-metoder. Och det här är ju rätt intressant, därför att kopplat till fallet med San Bernardino-skjutningen och den här Apple-telefonen som FBI ville att Apple skulle bygga en bakdörr till, då sa ju Apple att bygger vi en bakdörr så kommer den att läcka. Och då kommer brottslingar och hackare och alla att kunna använda den. Och FBI sa, sådana saker läcker aldrig, det är totalt riskfritt. Och vad ser vi nu? Jo, vi ser att NSAs olika verktyg för övervakning läcker. Så visst hade Apple rätt där. Visst var det rätt av Apple att försvara sina kunders integritet och säkerhet genom att vägra installera en bakdörr. Gör man en bakdörr så kommer den alltid att läcka på olika sätt. Mm. Jag menar, det här går inte att lita på ens polisen. Det sker ju ofta att man läser om att poliser gör olagliga slagningar i dataregistret eller läcker hemlig information till brottslingar. Och det är precis samma sak här. Skapar man en bakdörr så kommer man inte att kunna hålla den hemlig, och då utsätter man alla för risk.
Mm. Vi fortsätter på terroristtema, tycker jag, eller terroristbekämpningen. Tyskland vill införa ansiktsigenkänning på flygplatser med mera. Eller det är i alla fall inrikesministern Thomas de Mazzere som har föreslagit det här.
Just det.
Och fått mycket kritik för det också, får man ju säga.
Ja. Vad man vill ha, eller det man diskuterar, det är då alltså kameror, videokameror med ansiktsigenkänningsprogram på flygplatser och järnvägsstationer först och främst. Och där finns ju då några intressanta saker att ta upp. Dels så förändrar ju det här med ansiktsigenkänning hela grejen med kameraövervakning. Tidigare var det att man hade någon snubbe som satt och tittade på en skärm och såg om någon slogs. Eller att man bandade detta och kunde gå dit i efterhand och se liksom vad hände egentligen på den här platsen. Med ansiktsigenkänning så går man ju från det till en mycket mer aktiv spaning där människor kan flaggas direkt. Och nu kommer klon här. Det finns ett projekt, ett EU-finansierat projekt som heter Indect. Och det här systemet går ut på att man tar kameraövervakning och så kopplar man ansiktsigenkänning till detta. Så jag tror att detta har med Indect-programmet att göra. Men det är inte bara ansiktsigenkänning som man kopplar ihop med det här, utan även automatiserad beteendeanalys. Det ser ut som du håller på att bli bråk här, eller någon står och hänger onödigt länge på ett gathörn, eller någon ser skum ut. Och detta, ansiktsigenkänning och automatiserad beteendeanalys, kan sedan automatiskt kopplas till alla andra register som man har, till exempel övervakningsmyndigheter, ordningsmaktens alla register. Så alltså att man får ett stort system där det säger ping, här i tunnelbanan vid Östermalmstorg så står nu en man som inte har betalt sin skatt, inte betalt sina p-böter. Vi kanske ska gå och prata lite med honom.
Det där låter ju bra. Eller bra, nej. Bra. Men det där låter ju väldigt teoretiskt. För att i verkligheten så måste ju sånt här vara jättesvårt för en dator att analysera. De hade ju till, alltså i just Tyskland så hade de ju test med ansiktsigenkänning på en tågstation i Sydtyskland någonstans, och det föll inte alls väl ut för att det var för många falska positiver. Det här var ju för sig 9 år sedan, och nu kanske tekniken har blivit bättre,
men... Det är ju detta som hela Indekt-projektet vill komma till rätta med. Och dessutom kopplar man ihop de ordningsmakten i olika länder med Indekt-systemet. Och utvecklingen går ju våldsamt snabbt här, men, och detta är viktigt att komma ihåg, här är ju samma problem som när det gäller frågan om yttrandefrihet och Facebook. Det hela styrs av algoritmer. Och de här algoritmerna, även om man då lägger massa EU-skattepengar på att försöka forska fram de smartaste sätten att göra det här, så kommer det att ge en massa orimliga och farliga resultat. Till exempel, som du nämnde, falska positiva. Så att jag ser liksom framför mig en morgondag där problemen i vardagen kan vara kopplade till alla de här systemen. Jag kommer inte in på kontoret liksom. Ansiktsigenkänningen känner inte igen mig idag.
Just det.
Jag har odlat skägg.
Och dessutom
färgat håret.
Ansiktsigenkänning bygger ju dessutom på att du måste ha en stor databas av oskyldiga människors ansikten att jämföra terroristens ansikte med.
Förmodligen.
Jag läste något sånt. Och det innebär ju också att man utnyttjar helt oskyldiga människor för det här systemet. Men du Hax, brukar ju vara en förkämpe för att polisen ska göra sitt jobb på gammalt hedligt sätt. Istället för att förlita sig på algoritmer och övervakning. Och då måste jag bara säga, kopplat till det här, apropå att stå på ett visst sätt och se misstänkt ut, så den svenska fotografen Lars Epstein, Stockholms fotograf, blev ju haffad av polisen under en festival i Stockholm för några dagar sedan, för att han stod och fotade de skulle bygga en triumfbåge av kartonger i Stockholm. Men det var ju barn som byggde det här, och poliserna trodde att de tyckte att han hade misstänkt beteende för att han stod och fotade barn och ungdomar.
Ja, nu är ju svenska polisen lite ovanligt målkåt jämfört med polisen i många andra länder. Men det är ju ändå liksom för polis som finns på plats är det lättare att göra en rimlighetsbedömning än om detta sker automatiskt. Och ett land där sådana här saker redan förekommer i viss utsträckning, så är det ju Storbritannien.
Just det. Men det används, alltså, de har väl ingen vidare framgång med ansiktsigenkänning, eller?
Ja, de jobbar hårt på att utveckla konceptet. De har ju legat väldigt långt framme när det gäller kameraövervakning i sig under väldigt lång tid. Men det enda man har fått fram så är det ju bilder på attentatsmän efter attentaten. Vilket i och för sig kanske kan ha någon form av värde, men då är det ju redan för sent. Bombningen av den här gaypubben i Soho, där fick man fram bilder i efterhand.
Det var på 90-talet eller?
Ja, något sånt. Eller sekelskiftet någon gång. Junibombningarna i tunnelbanan och på bussar i London, där fick man fram bilder på gärningsmännen när de åkte pendeltåg eller tunnelbana in till London.
Ja.
Men då var det som sagt fortfarande redan för sent.
Mm. Ja, då står det ju inte i proportion till systemet.
Nej.
Jag tycker nästan att det är lite gulligt hur politiker tror att de liksom kan... Att tekniken kan hjälpa så mycket. Jag tror man kommer se tillbaka på det som godtroget nästan.
Jag gillar någon performance artist, jag vet inte om det är Berlin eller Paris eller London någonstans, som har lite filmer på YouTube där han sätter upp oerhört komprimerade teaterpjäser. Det kan vara till exempel ett Shakespeare-drama på 3 minuter framför övervakningskameror.
Jaha.
Jag tycker det är lite roligt.
Ja, faktiskt.
Ja.
Ja, så det var Tyskland och ansiktsigenkänningen.
Och terrorister har Trump pratat om också, eller hur?
Just det, han vill strypa internet för terrorister, ja. Donald Trump.
Ja.
Ja.
Och då frågade
det är väl en bra idé.
Hur? det är ju...
Att det finns så många ingångar här att man inte vet var man ska börja. Alltså, först ska du hitta vilka som är terrorister som du då ska strypa internet för.
Vilket normalt sett inte lyckas med.
Nej, och om du nu hittar folk som du vet är terrorister, då kanske du ska göra andra saker än att bara strypa internet för dem. Dessutom.
Precis.
Och sen så, hur stryper man internet?
Ja.
Det är ju också en väldigt svår sak att göra.
Ja, det är det... Trump säger bara saker rakt ut. Det är oerhört märkligt.
I och för sig det här franska förslaget med att three strikes and you're out, alltså att strypa internettillgången för fildelare, där ville man ju också strypa internet i och för sig. Men,
men där lyckades ju faktiskt när Svenska Piratpartiet satt i Europaparlamentet, där lyckades man i alla fall få till principen i EUs telekomreglering att avstängning från internet får inte ske utan föregående rättslig prövning.
Just det,
först rättegång, sen straff.
Okay.
Inte tvärtom.
Just det, vi hade NSA och Cisco och så sen så har vi ju Microsofts operativsystem Windows 10.
Ja, gud.
Som jag inte känner till så väl för jag använder Mac, men det dras tydligen med extrema integritetsproblem. Microsoft gör extrema intrång där de liksom vill att användarens dator ska rapportera tillbaka och skicka mängder av data tillbaka till företaget.
Precis, dessutom så är man då oerhört aggressiva på punkten att folk ska uppdatera till Windows 10.
Just det.
Vilket...
För de vill ha 1 miljard användare år 2018. Mm. Eller något sånt.
Ja. Jag använder ju inte heller Windows. Jag jobbar normalt sett på en Mac. Och så har jag har faktiskt ett par Linux-laptops också. Stående, men eftersom den riktigt kan göra på dem, det är liksom surfa och skriva och jag gör en massa andra saker också, så har jag även en Apple, men de dras ju också med delvis samma problem.
Ja, eller de gjorde det tidigare i alla fall. Nu får man väl säga att Apple, som är så smarta, har gjort integritetsgrejen till lite av sitt varumärke. Ja. De har försökt med det på sistone i alla fall, och det blir ju en väldig kontrast mot Microsofts agerande.
Men samtidigt
här i alla fall
ser man så väldigt hårt uppbunden mot deras online programvarushop och såna här saker som liksom de håller på att profilera sig när det gäller integritet visavi staten, så har de fortfarande liksom ett jävligt hårt grepp om användarna.
Jo, visst har de det.
Vill man känna sig säker så bör man köra Linux. De människor som utvecklar saker och ting för Linux, lyssna nu på mig, kan inte göra det här, så att även vanliga idioter som jag kan använda Linux. För att hur användarvänligt än påstås vara idag, så finns det en massa saker där man måste gå in under huven. Det är alltid någon driver som fattas eller någonting, whatever. Och så får man upp en sån här konstig programdialogruta som man inte blir klokare av.
Jag måste hålla med här faktiskt. Jag har Jag har kört Mac hela livet, men jag har också kört Ubuntu. Och ja, jag var inte helt nöjd.
Så att, men nu ska man inte ta detta som negativ kritik utan som positiv kritik, för att Linux det är ju det enda riktiga alternativet. Och dessutom tyckte jag mig se här i nyhetsflödet, Linux fyller väl 25 år i dagarna, eller hur var det?
Du tänker inte på att World Wide Web fyller 25 Nej. År idag. Grattis idag, webben.
Ja, grattis webben. Kul.
Ja, jag vet inte när jag har inte koll på Linux faktiskt. Men det där vet våra lyssnare i alla fall.
Oh ja.
Okej, nej, men det här med Windows 10, man har ju använt extremt fräcka tekniker. Man har ju haft, alltså just när man vill att användarna ska uppgradera till Windows 10, då får man alltså upp en ruta, vill du uppgradera till Windows 10, och om man klickar på krysset uppe i hörnet, alltså där man normalt stänger ett fönster, då tolkades det som ett ja, och så uppgraderade datorn till Windows 10.
Det är bra fräcka.
Vad säger man? Hästskojarmetoder.
Ja, precis. Från Windows kan vi hoppa över till Apple och deras nya telefoner, som enligt ryktet inte kommer att ha någon analog 3,5 mm ljudutgång längre.
Hörlursuttaget alltså. Hörlursen,
precis. Mm. Och då finns det någon som säger att detta är bara en anpassning till framtiden. Det är som om man tog bort diskettstationen på datorerna. Men det är det egentligen inte alls.
Varför vill man ta bort det? Det är väl för att man vill kunna göra telefonen smalare, för att det här är en obsolet teknik som är gammal
man
och tjock.
Man blir av med ett uttag. Jag misstänker att man kommer att göra nya headset och hörlurar med mera som går att plugga in via den här Lightning-kontakten i botten.
Just det.
Apples nya standardkontakt. Eller via Bluetooth.
Precis.
Men det som är intressant här, det är att när man då går från analog teknik, som ju vanliga headset och hörlurar och sånt är, till rent digital teknik, det vill säga Bluetooth och Lightning-kontakten, då så skärper man kontrollen mycket hårdare när det gäller det som kallas för DRM, Digital Rights Management, alltså att hindra piratkopiering. Mm. Därför att när anslutningen blir digital, då kan du göra helt nya saker. Då kan maskinen säga, nej, det här är en piratkopierad fil. Den tänker inte jag spela för dig.
Så när man skickar ljud digitalt, då har man kontroll på exakt vad det är man skickar. Men om man bara ansluter en analog hörlur...
Ja, då är det ju bara strömsignaler som styr membran i princip.
Mm. Ja, det här låter ju inte bra.
Nej. Och det, dels ger det då möjlighet till striktare DRM-kontroll. Och det kommer ju att bli massa problem, för att DRM är skit. Jag har på min iTunes, på min Apple-dator, så har jag en del ljudböcker, och de är ju DRM-skyddade och det ska vara licens för dem och hit och dit. Och det finns ju, det är säkert en 3-4 ljudböcker där som jag har köpt helt lagligt på Apple Store, där man bara får upp meddelandet, din dator är inte auktoriserad att spela detta.
Den som köper lagligt blir alltid straffad. Precis. Är det inte så? Jag har nu, eftersom min laptop är död för närvarande, så har jag tittat på gamla DVD-filmer hemma. Och bland annat då, till exempel de fyra första säsongerna av Frasier. Och varje gång jag stoppar in DVD:n i min PS3 så måste jag titta på i 10 sekunder ett meddelande om att jag inte får piratkopiera den. Varje gång, och det här är ju köpt kring år 2000 eller någonting. Och det är liksom, vill de att man ska hata dem, de här företagen? Medan den som bara har laddat ner allting, det är ju överlägsen teknik.
Och dessutom så är den reklamen mot piratkopiering ofta så jävla dum. Du skulle inte stjäla en bil. Nej, det skulle jag inte. Men om jag kunde kopiera en bil utan att ha den ursprungliga ägarens bil, så skulle jag gladeligen göra det. Mm.
Jo, men det, precis. Jo, men det där är ju en annan sak. Alltså jag tycker bara att om man nu följer lagen och det och gör så som företagen vill, ja men herregud, ge oss bättre grejer i så fall istället för att ge oss sämre grejer, ja, än det som jag kan ladda ner gratis och, ja, olagligt.
Ja, precis. Sen finns en risk till då med de här nya Apple-kontakterna och möjligheten att censurera. Och det är just möjligheten att censurera. Säg att vi plötsligt blir väldigt revolutionära i vår podcast och uppmanar folket att störta makten och hej och hå. Och så blir vi stämplade som någon form av digitala terrorister. Med de digitala kontakterna här, då kan man ju även stoppa sånt. Nej, liksom det finns ju säkert våra ljudfiler, MP3-filer har ju säkert någon digital fingerprint som går att identifiera. Nej, vi spelar inte den. Ni får inte lyssna på det här.
Ja, det är sant. Det finns ju stora möjligheter.
Så på det sättet så ger man big government och big business, big data kontroll över yttrandefriheten. Jag säger inte att de kommer att missbruka det. Jag säger att vi ger dem möjlighet att missbruka det.
De potentiella vinnarna här, det är bara Apple och industrin och möjligtvis
staten.
Ja. Men användarna som någon skrev, användarna kan få en millimeter tunnare telefon. Mm. Det är vad vi vinner. Mm.
Assume the consumer position.
Jag tycker det var intressant där, för att min första, innan jag läste de här artiklarna, min första reaktion var, ja men vad fan, det är bra att de tar bort det där jacket.
Ja, ja.
Apple ligger alltid i framkant. De tog bort, först tog de bort diskettenheten, sen tog de bort CD, eller den optiska enheten, CD och DVD-läsaren. Och till och med det var man ju väldigt orolig för.
På de nyaste mapparna är väl till och med USB kontakterna borta och ersatt med någon sån här ny kontakt som både är USB och strömkabel och whatever.
Hörru du, vi får se i september hur det blir, för att Apple-telefonen, den nya, den ska ju lanseras i september förmodligen, och sen i oktober kommer det förmodligen en rejäl ny lineup av datorer, och det längtar jag efter väldigt mycket.
Jag som har en gammal iPhone 4, det är inte ens en 4S utan en 4 med 16 gigs minne eller sånt där. Jag har verkligen behov av att skaffa en ny iPhone, men jag funderar på att gå och göra det nu medans jacket fortfarande finns kvar, springa iväg och köpa en iPhone SE eller något sånt där.
Köp en gammal billigt när de nya har kommit. Då går vi vidare och börjar runda av.
Yep.
Och då skulle jag vilja läsa upp ett mail som vi har fått från en lyssnare.
Oh, läsa reaktioner.
Det är Mattias som skriver, tack för er intressanta podcast, och då menar jag i stort sett alla utgåvor. Tack för den feedbacken. Till saken, podcast nummer 13, det vill säga förra avsnittet. Ingressen drunknar i musiken, då musikens volym är nästan lika stark som talets volym. Jag hade svårt att uppfatta Karls genomgång av dagens ämnen vid första genomlyssningen och fick ta om och anstränga mig fokuserat för att kunna uppfatta vad han sa. Musiken bör ligga mer i bakgrunden på lite lägre volym, men inte så att den försvinner. För oss som är lite anfrätta i hörseln är diskanten det första som blir nedsatt. Den kan gärna höjas lite i talet när det är musik i bakgrunden så att man hör de vassa konsonanterna. Jag hade lite svårt att tolka det mummelresultat som uppstod av den här musikinblandningen. Med vänlig hälsning Mattias. Tack för den feedbacken Mattias. Jag har också svarat honom. Jag håller helt med. Så här är det. Jag som klipper ihop eller redigerar de här avsnitten lite grann när vi har spelat in. Jag tycker att det är kul att ibland lägga till lite små roliga effekter och så vidare. Men helt ärligt så det är inte så himla viktigt. Och jag tycker att det viktiga är ju ämnena vi pratar om. Och det naturligtvis ska inte ljudet eller eventuell musik gå ut över det.
Du får gå tillbaka till plingplong på din lilla 80-tals synt ett par toner i början.
Precis, hittills så är det ju min 80-tals synt en Casio SK1, Sample Keyboard 1 från 1985 som jag har klinkat lite på. Men hur som helst, vi är väldigt tacksamma för den här feedbacken och vi tror att det är många som håller med om det här, och det gör alltså vi själva också.
Yes.
Och sen så kan vi också tipsa om att Hax är med i senaste avsnittet av Radio Bubbla. Vi kan länka till dem, för att du var ju på Frihetsfrontens sommarseminarium på Barnens ö i helgen.
Just det.
Var det roligt förresten?
Oh ja. Som sagt, jag tror att jag fortfarande är bakfull.
och då spelade ni alltså in Radio Bubbla där?
Ja, just det. Eftersom Martin var där men inte Boris.
Och det vilka är det som gör Radio Bubbla?
Det är Martin Eriksson som då är programledaren och som tillsammans med sin flickvän Sofia driver Bubbla-projektet. Och så är det Boris Benulik, libertariansk marxist och samhällsdebattör som kommenterar nyheter i Radio Bubbla. Men nu var Martin på sommarseminariet, det var inte Boris, och det fanns nyheter att täcka, så att vi gjorde ett nyhetssvep där och diskuterade bland annat webbcensur i det. Dessutom spelade man in ett specialavsnitt med Rabin Dan Korn som kommer att läggas upp här i veckan också.
Spännande. Och då avslutar vi för idag och tackar för att ni lyssnade.
Tack så mycket. På återhörande.
Ja, hej då.